Du lyssnar på en podcast från Philadelphia kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se.
Finns det någon mening med livet? Finns det någon anledning att hoppas på en god framtid? Allt fler svenskar säger nej på den frågan. Parallellt med det här så tappar människan övergripande berättelser att leva sitt liv omkring. Vi lever i ett samhälle som håller på att förlora hopp. Det enda vi med säkerhet kan säga om våra liv, det är att vi en gång kommer att dö. Och det kan ju låta cyniskt och krasst, men för väldigt många så är livet reducerat till en vistelse i dödens väntrum. Det är inte självklart att beteckna livet som en gåva, utan det blir snarare ett problem som ska lösas. Någon har i ljuset av det här definierat livet som en sexuellt överförd sjukdom med 100% dödlig utgång. I allt större utsträckning är vi utlämnade åt oss själva för att finna mening och göra livet i det här väntrummet så drägligt som möjligt. Och det är ett ganska tungt ok att bära för många. När vi avslutar meningar, då brukar vi sätta punkt. Punkt definieras som ett skiljetecken med en prick placerad på baslinjen i en textrad. Den används främst för att markera slutet på en mening. Det är en definition av punkt. Kvinnorna som vi läser om i dagens evangelietext trodde sig ha funnit en större mening och hopp för sitt liv i Jesus. Men det visade sig att de hade tagit miste. Precis som grammatiska meningar avslutas med punkt, så var man nu på väg till graven för att bearbeta att deras nyfunna livsmening fått sin oåterkalleliga och slutgiltiga punkt. Döden, det vet ju alla, är ju den punkt som markerar slutet. Matteus berättar för oss att Maria och Maria kommer för att se graven. Och det är ju ett ganska rimligt sätt att hantera och bearbeta det som har hänt. De står i ruinerna av det som har varit deras drömmar. De drömmar de knutit runt Jesus och försöker antagligen hitta vägen vidare. The show must go on. Vi måste nu markera slutet på den här meningen. De vill sätta punkt. Och hur tungt det än är, så har de att börja snickra på en ny mening med sina liv. Men så händer någonting vid graven. Stenen rullas undan. Graven visar sig vara tom. Ängeln förklarar att Jesus uppstått, och i en underlig mix av bävan och glädje skyndar de därifrån. Hur ska de ställa sig till den här informationen som de just har fått? Och där någonstans befinner vi oss allihop. Tillsammans med Maria och Maria, när de i bävan och glädje lämnar en tom grav. Och vilken av de här känslorna, glädje eller bävan, som dominerar beror ju på vilka slutsatser vi drar av den här informationen. Han är inte här, han har uppstått. Helt klart är ju att graven den där morgonen var tom. Inget annat kan förklara den explosionsartade spridning budskapet fick än att de som förde det vidare faktiskt trodde på att det förhöll sig så som ängeln vid graven sa. Och som kvinnorna också sa sig ha blivit vittnen till när de möter den uppståndne en bit bort från graven. Men, tänker vi ju kanske, att de trodde på en sån sak då, Det är ju en sak. Men kan vi upplysta människor år 2024 tro på något så häpnadsväckande? Nu var det ju inte så att man utan vidare trodde på det här då heller. Det är helt uppenbart att alla runt Jesus förstod det som att döden var det oåterkalleliga slutet. Den slutgiltiga punkten som tydliggjorde att Jesus inte var den de trodde att han var. Jesus var död. Punkt. Men någonting sker som ingen hade väntat sig. Som förvandlar de av sorg och rädsla instängda och gömda lärjungarna till frimodiga förkunnare av att som förklaring till den tomma graven ange att Jesus uppstått från de döda. Antingen hade de blivit lurade. Antingen ljög de medvetet. Eller så talade de sanning. Många historiker, teologer och författare har skrivit om det här och gått igenom en massa alternativ och vilket som bäst förklarar det vi kan veta runt den tomma graven. Ingen så kallad naturlig förklaring kan på samma sätt få sakerna att hänga samman som det märkliga och helt omskakande påståendet att Gud uppväckt Jesus från de döda. En teolog sammanfattar sin slutsats så här. I verkligheten, skriver han, förklarar endast hypotesen om verklig kroppslig uppståndelse på ett fullgott sätt de kända historiska fakta. Den enda orsaken till att inte acceptera den bibliska hypotesen är övertygelsen att den inte kan vara sann. Det vill säga att man har ett stängt sinne för en verklig möjlighet. Om vi ska ta Nya testamentet på allvar så står hela den kristna tron och faller med huruvida Jesus uppstått eller inte. Om Jesus har uppstått från de döda på riktigt i historien så har döden en gång för alla förvandlats från en slutgiltig och oåterkallelig punkt till ett uddlöst kommatecken. Kommatecken är, enligt Wikipedia, det svagaste synliga skiljetecknet som markerar den minsta avgränsningen. Jesu uppståndelse förstås i Nya testamentet som en sorts prototyp för den nya skapelsen. En sorts förebild för vad Gud vill göra med hela sin skapelse. I Korint, dit Paulus skriver första Korintsebrevet, där var man så präglad av sin samtids världsbild och syn på andlighet att man även inom församlingen förnekade uppståndelsen som en fysisk historisk händelse i tid och rum. Man såg ner på det materiella och fysiska som något man skulle bli fri ifrån. Och så förlade man därför uppståndelsen till något som skedde inom människan i någon sorts andlig, existentiell mening. Och då skriver Paulus så här för att betona betydelsen av uppståndelsen i första Korintierbrevets 15 kapitel. Om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Och så fortsätter han lite längre fram. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Det är i ljuset av att Jesus faktiskt har uppstått, som Paulus också i samma kapitel, trots sitt tilltalar döden med frågorna: död, var är din seger? Död, var är din udd? Vad Paulus verkar mena, det är att det inte spelar någon som helst roll hur härliga andliga upplevelser du har i ditt bagage. Hur mycket du lyckas förnimma och känna att du har det så bra med Gud. Om Jesus inte har uppstått, så finns inget fog för att hoppas på någonting. Då spelar det ingen roll hur härligt vi har det här i gudstjänsten. Hur fint de sjöng här. Hur välformulerad eller inte ni tycker att den här predikan är. Hur entusiastiskt vi än skrek med i påskropet nyss. Då är allt prat om hopp och seger över döden inget annat än sentimentalt och flåshurtigt nonsens. Då utgör döden fortfarande en slutgiltig punkt. Men, och det här är evangelium, om Jesus har uppstått, då hänger inte det hoppet på hur mycket goda känslor du har upplevt. Hur mycket jag lyckas uppbåda av tro och tillit. Då är det sant, oavsett vad du brottas med. Oavsett om jag brottas med otro, tvivel, ångest, sjukdom, diverse andra prövningar, vad den kan vara. Döden är ändå reducerad till ett kommatecken i berättelsen om den här världen. Visserligen fortfarande synlig och närvarande, men uddlös och inte längre slutgiltig. Om vi ändå då är inne på det här med skiljetecken, så kan vi ju fortsätta med det. Den tomma graven betyder, om vi drar slutsatsen att Jesus uppstått, att döden inte längre är en punkt, utan ett kommatecken med en bruten udd. Ni är med så långt, tror jag. Men med vilket skiljetecken ska vi då likna uppståndelsen? Jag skulle vilja slå ett slag att likna uppståndelsen vid en personlig favorit som väldigt underskattad. Semikolonet. Ett semikolon binder samman satser med varandra och kan användas istället för så kallade samordnade konjunktioner. Som till exempel så, för och. Utifrån Nya testamentet så kan vi inte sätta punkt efter påståendet att Jesus är uppstånden. Punkt. Det betyder ju någonting. Uppståndelsen har precis som semikolonet en så kallad konklusiv innebörd. Den får omedelbara konsekvenser för hur vi betraktar världen och oss själva. I ljuset av uppståndelsen så är hela världen ny, inklusive den vardag och den verklighet som råkar vara oss given. I evangelietexten så säger både ängeln och den uppståndne Jesus till kvinnorna att lärjungarna ska bege sig till Galileen för att där möta den uppståndne. Varför till Galileen? Jo, därför att det är deras vardagsliv. De kallas att gå tillbaka till det som förut har varit deras vanliga, kanske ibland grå, tråkiga vardag. Där ska de få se mig, säger Jesus. Ofta kan vi känna, jag vet inte om du känner igen det där, att vi kan känna en leda över de ramar som är oss givna och vi tenderar att längta bort. Är det konstigt om man längtar bort någon gång, sjöngs det i någon gammal slager för länge sedan. Inte minst när det gäller vad vi förväntar oss att Gud Gud kan möta oss eller verka. Och vi kanske längtar till, ja, vi kanske längtar till något läger i sommar. Eller så längtar vi till torpkonferensen. Eller så kanske vi vill åka till en speciell geografisk plats där vi tänker att där kan Gud möta mig. Där kan jag bli välsignad. Men just i den tråkiga vardag, alltså våra respektive Galileen, som vi kanske ibland uppfattar som nästan som ett dödens väntrum. Just där vill den uppståndne möta oss och föra oss till livets centrum. Det är sen från Galileen där de befinner sig. Det är där de får möta Jesus. Och där sänds de sen ut att förkunna att Jesus har all makt och göra alla folk till lärjungar. I en tid då journalister och forskare är de som låter som dåtidens domedagsprofeter, så rymmer den kristna uppståndelsen ett hopp. Inte bara ett hopp som är reducerat till någon sorts existentiell, immateriell del av människan, som man tänkte i Korint, utan ett hopp om hela skapelsens upprättelse. Det innebär nämligen att en ny skapelse, en ny ordning, präglad av kärlek, försoning, rättvisa och fred, har brutit in i tiden. Uppståndelsen är ett Guds ja till allt det som Jesus sa och gjorde. Att genom anden föregripa, gestalta och förkunna den här nya ordningen. Alltså att leva som att vi tror på uppståndelsen är den kristna kyrkans existensberättigande. Så här skriver Tom Wright, en brittisk teolog. Tron på Jesu uppståndelse är inte bara en fråga om en udda händelse för 2000 år sedan. Genom tron på uppståndelsen kan vi återupptäcka hoppet också nu. Detta hopp uppstår när vi förstår att en annan värld är möjlig. En värld i vilken de rika, mäktiga och skrupelfria trots allt inte får sista ordet. Jesu uppståndelse kräver att vi ändrar vår världsbild. Och samma världsbildsförändring kommer att göra det möjligt för oss att förändra världen. Slutcitat. Kanske finns du här idag som precis de här kvinnorna som gick till graven. Du kanske har velat sätta punkt. Kanske har du blivit besviken. Och av rädsla att bli besviken igen vill du sätta punkt för allt som andas hopp. Men graven är tom. Hur ska du förhålla dig till det? Kanske har du sökt dig hit för att du vägrar sluta hoppas. För att du trots allt i den här världen som pekar på att livet skulle vara reducerat till ett dödens väntrum, ändå vill tro att Jesus uppstått och tillsammans med andra söka livets centrum. Oavsett var du befinner dig så är det just där du är, ingen annanstans, som den uppståndne vill möta dig. Jag fattar att ni är trötta på skiljetecken nu. Och då har jag tröst till dig. Genom uppståndelsen så har alla skiljetecken mellan oss och Gud eliminerats. Jag är med er alla dagar till livets slut, eller till tidens slut. Livet tar inte slut, det är det som är grejen. Jag är med er alla dagar till tidens slut, lovar den uppståndne Jesus. I samband med att han sänder sina lärjungar. Ty jag är viss om, skriver en annan av Bibelns författare, att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen, inte ens punkt, komma och semikolon. Inget kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Jesus Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden.